Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då är marknaden tillbaka. Jag heter Jakob Bursell. I studion idag finns Mats Persson Bergius, Sverigechef på den danska banken Lunar.
Och Norgechef fick jag lära mig alldeles nyss.
Det också?
Ja.
Och Claes Hemberg?
Sverigechef.
Googles moderbolag Alphabet, de rapporterar ju i veckan, gör sin första utdelning. Såg ni det? Det är lite milstolpen då.
Är det en signal om att bolaget börjar nu mogna och inte ska investera pengar längre? Vad tänker man?
Det verkar som att de ska investera rätt mycket pengar. De har väl gott om pengar.
Det är ett tecken på att de tjänar så otroligt mycket pengar att de till och med har råd att dela ut.
Ja, eller så har de tappat tillväxtambitionerna. Nej.
Börsvärdet ökar med 2500 miljarder kronor på en kväll. Mm. Alltså det är helt otroligt. Marknadsvärdet på svenska börsnoterade bolag är runt 8000 miljarder. Så det här blir ju liksom, där blir man lite ödmjuk av. För Google nu är värt 20 000 miljarder. Så ungefär 2,5 gånger svenska aktieförmögenheten.
Jag tittade alldeles nyligen på svenska topplistan över våra svenska 30 största bolag. Och hur många av dem fanns för 100 år sedan? Det var ett gäng.
Ja, ganska många va?
Ja, det är ganska många. Och hur många fanns 30 år sedan bara? Det var ännu fler förstås. Och den nya som jag kände bara, det finns en som egentligen är ny och som använder tech på ett nytt sätt. Det är Hexagon. Alla andra kändes som ganska gamla, tråkiga bolag. På tal om att vi saknar Apple eller motsvarande teknikbolag i Sverige. Vi har inte varit så teknikkramande i vår industriella utveckling.
De skulle inte hålla med dig, tror jag. Tror du det?
Vilka då?
ABB eller Atlas Copco och sådär.
Ja, men de bygger inte sina bolag på mjukvara. De bygger sina bolag på teknik och mekanik. Jag tycker det är, de kommer från ett helt annat håll. De kommer från 1800-talet. Sorry.
Mer från USA då. FTC, det står ju för Federal Trade Commission. De har förbjudit konkurrensklausuler i anställningsavtal.
Det är bra.
Har ni haft ett sånt, en sån klausul?
Men jag har jobbat på sådana här stort amerikanskt bolag en gång i tiden. Då har man ju sådana här konkurrensklausuler. Men jag tror, är det inte som med allting i USA att liksom, rubriken är nu är det förbjudet. Och så är det 500 sidors dokument med lagtexten. Och så kommer in 100 000 jurister.
Men jag tänker mest att det är bra för rörligheten om USA har problem med brist på arbetskraft. Så kan det där få fart på arbetsmarknaden lite grann. Folk kan flytta runt lite bättre. Man behöver inte vara ledig ett år för att byta mellan AB.
FTC då, de hävdar att konkurrensklausuler håller lönerna nere, dödar innovation och förstör den amerikanska ekonomins dynamiska natur, om man ska citera då. Och sen finns det motperspektivet då från industrin där man säger typ att det kommer förstöra konkurrenskraften för bolagen.
Men är det inte bara så här att det är en sak i konkurrensklausulen, men det andra är uppsägningstiden. I USA kan det bli uppsagt på dagen. Det man kan göra här är väl bara, då drar man bara ut på det ännu mer så att uppsägningstiden blir mycket, 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 mycket längre. Då har du samma trögrörlighet och så har du inte löst problemen.
Nu låter du som en arbetsgivare som är smart, men jag tror att man som kund eller något anställd kanske inte beviljar det här förlängda nyanställningsavtalet som är mycket längre än vad man tänkt. Eller?
Det är väl det. När juristerna är klara med det här får vi se.
Ja, precis.
Men jag tycker det är ändå intressant alltså hur USA funkar, för att ett sånt här ingrepp i avtalsfriheten i Sverige är ju helt otänkbart. Alltså det här kan ju inte hända i Sverige.
Fram till just nu, men kanske imorgon.
Ja, kanske.
Nej, men jag syns att det är spännande att tänka rörligheten är viktigare än företagens stabilitet eller förutsägbarhet.
Är det en fråga om frihet också? Frihet är ju så otroligt viktigt i USA. Att man måste låta individen vara fri i sitt val.
Ja. Man ska ha pistol och porten ut. Ja.
Särskilt Wall Street är ju bekymrade över detta. Mm. Alla liksom traders som nu kan bara byta bank direkt. Oscar Properties, illa ute igen. Vi pratade om för ett par veckor sedan i podden. Och nu då, om det var idag eller möjligtvis igår, så drog ju obligationsägarna proppen och ville ha tillbaka pengarna direkt. Idag alltså, fredag när jag spelat in. Och kanske lite mer förvånande så passade då Peter Norman, ordförande, på att avgå. Alltså ex-politiken.
Jag är inte så förvånad. Men någon gång tröttnar mig på ska man säga, det sjunkande skeppet.
Ja, men precis. Han sa något, nu har jag glömt bort citatet, men han sa något typ att Oscar Poppris har varit igenom en ganska stormig tid och nu behövs typ en andra sorts kompetenser i bolaget när det kommer till det här skedet.
Typ en sån här, vet du, vrakdykare.
Ja, jag vet inte. Ja, precis.
Alltså, frågan är ju liksom, för det är ju som när de hissar upp Vasaskeppet, nu är bara masten som sticker upp kvar liksom, om man pratar vrakdykare. Men frågan är liksom, är det starkt att han har väntat så länge eller är det konstigt?
Ja, bra fråga.
Jag tycker det är konstigt, måste jag säga, för jag trodde att han finansmarknadsministern, jag träffade honom och jag trodde inte att han skulle vara kvar så länge, men jag tror att han är en lojal person som hoppas och tror att det ska vända och vrida så fram och tillbaka. Men någonstans måste man ha en deadline själv också. Och nu får man kalla in vrakdykarna.
Men finns inte någon förväntan? För jag såg kommentarer på internet om detta. Och där man var lite besviken på. Man tycker att nu lämnar han liksom skutan.
Men det hade man ju sagt. Om han lämnar för ett år så har man sagt samma sak. Krisbolag för allt får man aldrig lämna, tror jag. Eller, ja, så att jag tror att... Heja Peter. Ja. Äntligen.
Okej. Okay. Vi ska prata om banker som har rapporterat. Många beklagar sig över deras vinster. Men varför är det så svårt att utmana bankerna om de är så dyra och dåliga? Och så ska vi prata om Wallenberg och Mark Zuckerberg och vad de har gemensamt efter det här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Va? Nej, Marknaden har alltid rätt.
Så här var det. Ja. Lyssna på oss, Marknaden har alltid rätt.
Exakt, tack.
Det är en liten variantskillnad där, men den är bra, eller hur?
Ja, du får royalties på den.
Ja, tack.
Snart banker då, men en liten notis först. Det finns ju en svensk sån här succession-historia. Gammalt, anrikt svenskt IT-bolag, Hoogia. Har ni hört talas om det?
Ja. Mm.
Det funnits hur länge som helst. Mm. Startat då Bert Inge Hogsved. Och i åratal har den här familjen Hogsved bråkat om vem som ska ta över bolaget efter Bert då.
Alltså vilken person som ska ta över.
Precis, ja. Ägandet. Ja. Själv har han velat sätta aktierna i en stiftelse. Och det vill hans fru också. Det finns en liksom samsyn där. Men sönerna som äger då 30% av bolaget, de menar att pappan försöker göra dem arvslösa. Och har sen försökt att tvångslikvidera Hoogia för att liksom få loss pengarna. Det finns ett DN-reportage om det här. Alltså det är en förskräcklig läsning. Det är ju tragiskt. Men nu har man då den här veckan i andra instans i hovrätten gått på pappa Berts linje. Och barnen får då betala för rättegången.
Bra. Jag förstår inte om man kan landa i någon annan slutsats. Men en person som har byggt upp ett imperium eller en gillestuga, han har väl rätt, eller hon har rätt att bestämma vem som ska ta hand om den.
Ja, visst. Alltså så är det väl.
Ja. Och sen har de 30%, har de haft 59%, eller 51%, Då hade det varit annorlunda.
Men på ett mänskligt plan är det ändå, det visar återigen, vad händer liksom när du introducerar för mycket pengar i mixen i familjen och hur det kan förgifta och förstöra. Det är tråkigt att det ska behöva bli så.
Jag har hört om lösningen på det som någon drog, alltså att stiftelse tror jag är en bra lösning för att just låta pengarna följa syftet, oavsett om man bygger möbler som IKEA eller om man gör läkemedel som Novo Nordiska, som är stiftelse bägge två. Så det är en bra modell. Men man kanske behöver då bota sina ättlingar och säga att du får x miljoner så att du klarar dig.
Han kanske är för sent ute. Han skulle gjort det när ungarna var små.
Ja, men vad jag menar det? Att jag tänker på dig, men du får inte ta ansvar för bolaget.
Men hur flexibel är stiftelsen? Alltså hur anpasslig är den? Du ska ju skriva in liksom stadgarna hur bolaget ska, eller hur stiftelsen ska drivas då.
Mm.
Och det kanske inte står sig för tidens tand och sådär. Alltså är det en bra ägarform?
Det tror jag. Den måste ju upp till en domstol om den ska ändras. Så att den är väl bra.
Jo, men det är väl ett problem också. Jag tänker att kanske lite stelt.
Nej, men om man skriver syftet är att utveckla läkemedel för folks bästa, i första hand diabetes.
Mm.
Som jag tror är nordiska modellen. Det är väl ganska enkelt.
De står väl nu för 1,5% av dansk BNP eller något sånt där.
Dessutom, ja, visst. Ja.
Så där verkar det funka.
Ja. Nej, men just den här långsiktigheten vi saknar ibland i Sverige, att man skapar bolag och säljer bolag och donar och fixar, istället för att tänka vad är det långsiktiga syftet.
Mm.
Jag tror det är bra.
Sen finns väl lite, alltså, man kan ju få lite så här, lite hybris kanske, sätta sitt bolag i en stiftelse också. Att man vill liksom ha den här legacyn.
När den här podden blir stiftelse kommer du tycka annorlunda.
Ja, det dröjer. Okej, bankerna då. Rapporten har kommit in. Lite blandad kompott. Handelsbanken var ju sämst. För kostnaderna i banken hade gått upp. Vilket är dåligt för den här killens varumärke kanske.
Men alla drog ju högre vinster på räntenettot.
Så är det.
Ja. Alla i Europa klättrar upp på 5, 6, 7, 8, 11% tror jag, mest på Nordea.
Mm. Inte annars marknock.
Nej, men de var 4 kanske.
Ja. Upp. Överlag var vinsten upp 10% ungefär, ja, jämfört med första kvartalet förra året. Mm. Vi har en bankir i rummet nu, Mats. Vad tänker du om det här?
Det var första gången på länge jag blev beskriven som bankir, men jag får ta den och tacka för att vara här. Nej, men det visar väl på att alla såna här branscher där man kan göra enormt stora vinster, det är ofta ett tecken på att någonting inte står riktigt rätt till. Kan man göra jättestora vinster betyder att man kan ta väldigt mycket betalt. Och hur kan man lyckas med det? Jo, man har inte tillräckligt med konkurrens på marknaden.
Och inte rörligheten, ska jag säga, för det är någonstans är kunderna som inte har ansvar för att flytta på sig, men någonstans är de som utmanar monopolen. Så är det.
Men lite kontext här också om dig, Mats. För vi är ganska många gånger i det här rummet pratar om bankerna och en del har tyckt att de tjänar för mycket och för dåliga tjänster och så. Men vi har ganska sällan varit inne på varför det är så svårt att utmana bankerna. Du och jag har faktiskt gjort det, Claes, vid ett tillfälle.
Ja. Minst
ett tillfälle. Och jag tycker att det vore kul att få insikt i det. Och du, Mats, du var ju tidigare på Amex, eller hur?
Stämmer.
Du gjorde karriär där, det amerikanska bolaget du pratade om. Och nu så är du Sverigechef och Norgechef för Lunar, en dansk bank, ni har banktillstånd. Är det samma sak som oktroj?
Ja, exakt. Ja. Vi har licens att ta insättningar och låna ut pengar helt enkelt. Just i hela Europa.
Ja. Och ni finns i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Hur går det?
Jo, men det går bra.
Ja.
Vår svenska verksamhet har ju... Jag började för 3,5 år sedan. Och nu har vi äntligen kommit till en punkt där vi har byggt upp verksamheten så att vi har svenska bankkonton. Det tog förvånansvärt lång tid att bygga in sig i att liksom bara kunna göra en sån enkel sak som att föra över pengar från Handelsbanken eller Nordea till Lunar.
Vad var svårt?
Det är gammal, alltså Sverige har den äldsta tekniska bankinfrastrukturen i alla fall
i Skandinavien någon gång.
Ja, precis. Nej, men också den äldsta Riksbanken faktiskt, men bankir och allt det är från 60-talet. Det är väldigt svårt och trögrörligt komplicerat att bygga in sig i det. Och sen så hade man ju det här, man hade ett projekt som gick åt helvete, man skulle fixa det som heter P27, så det fördröjde ju saker lite extra.
Men alltså konkret, det är så att det är svårt att hitta folk som kan typ koda de här systemen.
Nej, men man kan koda in sig, men det gäller ju att hitta utvecklingslottar och få, dels måste man få rätten att bli insläppt. Det är inte en helt enkel process. Man måste bevisa att man lever upp till vissa deltagarkrav. Å ena sidan bra kanske, för att man kan inte släppa in vem som helst i de här systemen, men det är klart att det tar ganska mycket tid och kostar ganska mycket pengar. Sen måste man bygga in sig rent tekniskt också. Men det har vi ägnat tre och ett halvt år åt nu, så nu är vi inne i bankgirot i det man kallar för clearingsystemet. Man kan föra pengar mellan bankkonton in i Swish. Så att nu lanserar vi vanliga bank- och företagskonton som man kan använda precis som vilket bankkonto som helst. För att öka rörligheten, Claes.
Som nostalgiker måste jag berätta, jag snackade med en på Handelsbanken och han sa att jag anställer folk från KTH som är jätteduktiga på programmering. Men när de kommer till oss så måste de lära sig COBOL. Det gamla programspråket från 60-talet.
Det jobbar inte vi med.
För att kunna komma in i våra system. Så att han liksom stoppar ner en slags fossil över de stackarna.
Men man har ju sett ganska många liksom fintechbolag komma in och erbjuda tjänster. Men de har liksom stått ovanpå en annan bank liksom, liksom lösningar på något sätt.
Men vi testade det också. Men vi kom fram till att det funkar inte. För du måste kontrollera en större del av värdekedjan själv. Alltså du måste egentligen ha banklicenser för att kunna ta insättningarna, för att kunna bygga in det i de tekniska systemen och göra det på ett riktigt bra sätt. Så vi är ju techbolag från början. Men vi insåg ganska snabbt att okej, det här med att bara vara fintech, det är bra. Men för att kunna konkurrera på allvar och verkligen utmana, då behöver vi en banklicens. Så att vi har försökt att ta med oss det här tech-tänket fast fortsätta vara en bank. Det är därför jag inte gillar att vara bankir.
Tech-bankir.
Men vilka grindväktare finns det på vägen då? För att ni ska kunna komma så här långt? Liksom?
Ja, men alltså, finansbranschen är ju väldigt reglerad och delvis av goda skäl, men det vet vi alla också att reglering höjer ju inträdesbarriärerna för nya aktörer. Så det är ju ett steg du måste rulla igenom med att bli godkänd i diverse instanser, dels för att överhuvudtaget vara bank, men också för att då bygga in dig i de olika tekniska systemen som du behöver in i för att kunna hantera folks pengar.
Men det är Finansinspektionen, det är Riksbanken.
Precis.
Men
bankgirot, Swish.
Basel 1, 2, 3, 7, 12, 29.
Vad är det?
Baselregler, alltså hur man sköter banker. Det är bara en skog som man behöver en armé av jurister för att ta sig igenom det.
Mm. Men bankgirot då? Man har ju hört det tusen gånger. Jag vet knappt hur det funkar. Det är ju en viktig del av det här.
Det är ju det vi alla använder ju för att betala våra räkningar och alla såna här saker. Så att det är ju såklart en superviktig del av liksom den svenska infra. Men de sköter egentligen allting. Alltså när vi överför pengar, då tänker man att det är kanske är Riksbanken eller så. Men bankgirot sitter egentligen på nästan allt det där.
Och vem äger bankgirot?
De storbankerna. Mm.
Men de har inte satt stopp för ny konkurrens genom att typ säga att ni inte är välkomna?
Det törs de inte, skulle jag säga. De vill nog kanske, men de törs inte. Ja.
Ja, det är så.
Det finns ju öppna deltagarkrav för vem som får delta. Sen så måste man uppfylla de deltagarkraven.
Och de är himmelskt höga tydligen då. Ja, tydligen. Ja.
Och så är det Swish.
Samma sak med Swish faktiskt. Det är uppbyggt på ett väldigt liknande sätt.
Mm. Okej, och liksom...
Vad måste jag fråga? Ja. Vad är förväntningarna nu då? Bara för att man har, ska man säga, flödena, lönen och pensionsbetalningen hos vanligt folk, så växer man inte som bank. Eller, ja.
Nej, men, alltså, vi lanserade till exempel våra företagskonton här förra veckan. Mm. Och alltså, det har bara öst in, då har vi sagt det kostar ingenting att bli kund. Normalfallet hos en storbank kostar 2 500 att öppna ett företagskonto, bara för att söka liksom, och få ett företagskonto. Vi godkänner en ansökan på 72 timmar. Oftast kan vi göra det så länge du svarar oss i snabb tid, så blir du godkänd snabbt. Och du behöver inte gå till något bankkontor och liksom sitta där och gå igenom ett säljmöte där de ska sälja dig lite försäkringar och sånt för att du startar eget, utan vi gör det helt digitalt. Vi har haft alltså hundratals ansökningar som har kommit in bara första veckan, knappt gjort någon marknadsföring, utan det verkar finnas liksom ett sug i marknaden bara efter att det finns någon som gör det här annorlunda, digitalt och enkelt.
Och vad kostar ett kort då hos er, betalkort?
Ingenting.
Men det är bra, jämfört med där jag är idag.
Konto kostar ingenting, betalkort kostar ingenting. Sen har vi såklart, alltså om du vill ha mer tjänster så är det klart att du kan köpa till dem. Men baspaketet...
Och vad lever ni på då? Ni är alltid gratis.
Vi lever ju på att våra kunder ser ofta ett värde i att faktiskt köpa till något ytterligare. Om man vill ha flera konton kanske, eller man inte vill betala någon valutaväxlingsavgift när man är utomlands. Men då väljer man något av våra betalda paket. Så att det är ju egentligen den största delen av vår intjäning.
Okay. Mm.
Kul att komma nytt. Det behöver vi.
Ja, verkligen. Ja. Men finns ett antal aktörer som har liksom försökt i olika nischer under de senaste åren, och så har man haft någonting som kanske är markant billigare än det som banken erbjuder. Och som ändå haft svårt alltså, att komma in. Det har gått bra kanske när räntan var noll, men sen så liksom har det...
Men det är många som talar om att betalkort, eller vad heter det, lönekonto, det är det som är nyckeln. SBAB har inte det, och det gör att de inte växer så mycket, och de kan inte använda sparräntan på samma sätt i bolåneaffären som de stora bankerna gör. Så det kanske finns en nyckel där, men jag vet inte, det tål att bevisas.
Ja, men och jag tror att vi har ju haft en uppsjö av nischbanker i Sverige historiskt, men de flesta, och även olika typer av fintech-utmaningar, du känner ju Avanza väl till exempel, men man har alltid skjutit in sig på en specifik nisch. Många har ju skjutit in sig på konsumentlån, andra har skjutit in sig på investeringar i olika former, aktiehandel
fonder,
och så vidare.
Ja. Fonder. Mm.
Men ingen har ju riktigt jagat efter alltså lönekontot eller företagskontot. Det är det som vi vill skjuta in oss på nu. Därför att den, liksom, hela den strukturen, vi har inte hittat någon bank i Sverige faktiskt där det är gratis att ha både konto och kort. Du kommer få betala antingen för kontot eller för kortet.
Men Klarna är väl gratis, va?
Ja, men du kan inte ha deras konto riktigt som ett lönekonto på det sättet. De är inte inbyggda i bankgirot och Swish och de här grejerna.
Det är intressant att ni gör det. Frågan är, hur snabbt måste ni nu växa då för att det här ska bli, era ägare ska stå ut med det här äventyret?
Ja, nej, men vi har ju höga krav på oss, men nu gasar vi.
Men måste ni ha 100,000 kunder om 2 år eller vad då?
Ja, men vi har väl, på totalen har vi ju 850,000 kunder ungefär i mellan Sverige och Danmark primärt. Så vi har ju redan en massa...
850,000? Okej.
Vad gör de hos er?
Alltså, ja, de har antingen bankkonton eller olika former av lån helt enkelt som de har. Och så vi har ju en basplatta att jobba från. Men det är klart att förväntningarna är att vi ska ha betydligt mer än så.
Men det finns ju en risk också att ni inte tjänar pengar om det är gratis att vara kund, eller hur?
Ja, men självklart. Och därför så är det ju, vi behöver hitta modeller också för att på olika sätt leverera tjänster som ger värde till kunden. Sen så i det här ränteläget så, som ni vet, så är de flesta bankerna ganska lönsamma, så att det finns ju en inlåningsaffär såklart som man kan jobba med. Det är inte riktigt vår målsättning att bygga liksom stora balansräkningar och tjäna pengar på det. Det är det storbankerna gör väldigt väl, som vi har sett. Utan vi siktar på att leverera bra, enkla, transparenta tjänster till kunderna som man faktiskt är beredd att betala för.
Jag undrar hur pass lönsam privatkundsaffären är för bankerna. För det är ju räntenettot som är den stora intäktsposten när man kollar på bankernas resultat.
Men fondaffären, vad hade de? 1,600 miljarder i rubel. Och så har de 1% i snitt avgift. Mm. Det är 16 miljarder bara det. Liksom. Mm.
Men jag tror man ska inte underskatta det. För jag hörde, du var ju med någon här från SE-banken i en diskussion i P1 morgon, va?
Ja, just det, deras finanschef. Aj.
Och han sa ju liksom att det är 3% av pengarna de tjänar på bolånen. Och då tänker jag, exakt, så det är 97% kommer från någonting annat. En stor del av det är bara själva transaktionsaffären.
Och så citerar han den här danska rapporten från ekonomisk skola i Köpenhamn som de själva har beställt. Suck och stön. Ja. Nej, men så att, tillbaka till att det är så höga vinster i Volvo eller Scania eller i bankvärlden. Det säger någonting om en gammal industri som behöver förändras. Det är, så enkelt är det.
Men alltså, ni har ju lyckats uppenbarligen hitta rätt många, alltså betydligt större än vad jag hade gissat ändå. Men för att nå den breda massan, en vanlig liksom insikt är ju typ att konsumenter är ganska trögrörliga på så här försäkringsområdet, på bankområdet, för att det är ganska, det är så här lågengagemangsprodukter som man inte bryr sig så mycket om.
Vilket är lite läskigt. Läste du min rapport som jag skrev för Finansinspektionen?
Ja, men alltså... bara du inte förhör mig så svarar jag ja.
Han gör grimaser här så att han har inte läst den. Det är en bibel för den som vill förbättra för konsumenterna. Lycka till. Ring sen när du läser klart den ska jag förhöra dig. Nej, men nu, grejen vad jag talar om där är att konsumenten idag lägger någonstans 60-70% av alla sina utgifter i avtal till telekom, bolån, bilån, försäkringar och andra liksom stabila avgifter. Så att man dränerar kontot varje 3-4 dagarna i varje månad efter lönen har kommit. Mm. Och sen så lever folk på resten av månaden 20 dagar liksom, och ska lägga lite grann på kläder, lite grann på mat. Och då är mat och kläder som har blivit svenskarnas liksom bromssträcka istället för att förhandla de här stora avtalen. Så kan du förhandla de stora avtalen åt svenska folket, då skulle du göra superkonsumentnytta.
Men det är ju en av de sakerna som vi tittar på, hur man kan bygga in också i våran app helt enkelt. Därför att jag menar, vi ser ju då, vad har du för stående överföringar som ligger och tuggar? Då kan man också provocera kunderna. Så här, vill du verkligen betala så här mycket för det här bredbandsabonnemanget? Ja, eller det här
Netflix, jag måste berätta om Telia. Hallå. Jag ringde Telia och sa att nu har det blivit dyrare. 10% dyrare. Där ser jag inte upp. Jag vill ha 10% billigare, annars blir jag inte kvar. Och då säger han i luren, Mikael eller Markus, vad han heter. Vad tråkigt, för vi ska precis ta bort ditt abonnemang helt och hållet. Och då blir jag lite glad. Va? De tar bort det, vad skönt. Vad får jag istället? Ja, du får det fri surf på och 5G. Okej, men jag behöver inte 5G, jag behöver inte fri surf. Jag behöver billigare konto, tack. Ah, det blir det inte. Vad kostar det då? Efter liksom 20 minuters diskussion så höjer han avgiften 40%. Jag ringer för att jag ska få ner avgiften. Och han höjer den 40% för att ge mig 5G och fri surf som jag inte vill ha. Det är på tal om det här med låsta avtal och marknaden som inte funkar.
Mm.
Jag kan gissa att jag har bytt telekomleverantör.
Ja. Men bolån då? Ska ni in där?
I något läge så funderar vi på hur vi ska lösa. Men man kan ju lösa bolån på olika sätt. Alltså, och om vi i det här, som det ser ut nu, vi är inte ute efter att bli balansräkningstunga. Då måste vi hitta kanske någon form av samarbete som gör att kunderna kan få bolån via oss. Men jag tror också att vi har ju bolåneutmanare i Sverige. Vi har ju flera olika, alltså, och du nämnde SBAB och det finns ju flera andra som bara erbjuder bolån. Så att det finns nog något komplement där man kan bygga ihop för att hjälpa folk att hitta bättre lösningar med bolån.
Men i samarbete med Stabilo, tänker du då?
Till exempel. Ja. Vi får se vad det, vad,
hur de har ju inte kundbasen. Om ni har kundbasen kan ni jobba ihop. Ja.
Exakt.
Ring Hampus på Stabilo. Ja.
Men annars är det väl liksom, det är ju tack vare balansräkningen som bankerna tjänar mycket pengar. Alltså är inte det ett skäl till att gå den vägen också? Att bli balansräkningstung för att det där är liksom...
Men inte, jag måste avbryta bara. Det är inte det, jag förstår frågan, men någonstans är, har man kört traktor liksom fram till nu så kanske man ska fundera på varför man inte kör snabbare. Nej, men man kanske får fundera på vad är det som är nästa tekniksteg, inte härma gamla...
Nej, jag vet inte.
Ja, och det är ju ett skillset. Alltså optimera balansräkning, det är ju ett skillset och det är kanske det då de här traktorförarna som du pratar om, Claes, det är kanske det de är bra på. Vårt skillset är ju något helt annat. Vi är ju techbolag från början, vi vill bygga bra, tydliga, enkla digitala upplevelser som gör det kul att faktiskt engagera sig med sina pengar. Inte att det ska vara tråkigt och man fattar inte vad pengarna har tagit vägen, utan man måste liksom våga förstå. Jag tror lite grann att storbankerna har förstört den här kundupplevelsen och det är därför lite grann som rörligheten är så låg. Därför att det har blivit en lågintresseprodukt, bank. Därför att det är skittråkigt att engagera sig med sina pengar, men det borde inte vara så. Och vi vill göra den upplevelsen bättre, enklare och roligare helt enkelt.
Mm.
Och då använder vi våra tekniska kunnande för att göra den upplevelsen bättre. Vi gör inte den upplevelsen bättre genom att ha en stor balansräkning som gör att vi kan liksom trycka ut massa pengar i räntenetto.
Ni köpte Lendify som var den här peer-to-peer-låneplattformen.
Stämmer.
Och sen så var ni inne i kryptotag. Var det liksom distraktioner, de här grejerna, eller varför gjorde ni det?
Nej, men Lendify gav oss en superbra bottenplatta att jobba vidare på den svenska marknaden. Så det var ju någonting vi gjorde ganska tidigt för att liksom etablera oss i Sverige och sen kunna fortsätta skala upp därifrån. Så det gav oss en jättebra grund att stå på. Jag har massa jätteduktiga personer som kom in från Lendify som jobbar kvar på kontoret här i Stockholm nu.
Men är de också kvar?
Ja, vi har en ganska stor del av kunderna kvar. Men peer-to-peer har ju faktiskt backat ur. Så just peer-to-peer-låneprodukten har vi backat ur av lite olika...
Vet alla vad peer-to-peer är för någonting?
Ja, men det är när du kan låna ut pengar till någon annan via en tredje part. Förlåt. Men liksom, det håller vi inte på med längre. Lånekunderna har vi kvar.
Aha, okej. Okay. Så de som hade lånat pengar kvar, men de som hade lånat ut pengar är växt, så att säga.
Exakt, ja. Det är en komplex affär. Krypto håller vi också på med fortfarande. Det går utmärkt att handla krypto hos Lunar. Och det var ingenting som vi var inne och ut. Vi ser det som liksom en del av vårt investeringserbjudande egentligen. Så att du kan köpa och sälja krypto i Lunar, men då gör du det i våran slutna miljö. Du kan inte föra in krypto någon annanstans ifrån till Lunar eller föra ut den. För då får du massa penningtvättsproblem som är superkomplexa att hantera. Så det håller vi oss borta från.
Men att stimulera vanligt oskyldiga människor, vad heter snittdansken, Jensen, och snittsvensken Svensson, att locka dem in i krypto, inte det liksom lite ansvarslöst?
Fast nu är det kanske inte frågan om att locka in dem i krypto.
Jo, men har man det så lämnar man smulorna på liksom duken så börjar folk... äta upp dem.
Ja, fast jag tror det är viktigt att det ska också finnas schyssta, enkla sätt att om man tar även Avanza eller Nordnet eller andra aktörer, de möjliggör ju handel i krypto via certifikat.
Men jag är inte för det heller. Så att,
nej. Men jag drar en parallell.
Ja. Men de är inte här, så jag kommer inte skälla ut.
Nej, och vi tillhandahåller handel egentligen direkt i krypto, inte omvägen via ett certifikat, vilket är precis samma lösning. Jag tycker att för de som vill prova att göra lite små enkla investeringar i krypto, så finns det väl ingen anledning till att man inte ska få göra det. Men det är inte så att vi på något sätt hårdsäljer att det är just krypto.
Men det är en substanslös investering. Inte det oansvarigt?
Alltså där går ju åsikterna isär.
Vad är substansen då?
Nu är jag ingen... exakt.
Fram med guldtackorna!
Nej, men och det,
han har ingen guldtackor i sändning.
Ja, jag önskar jag hade en hög här borta.
En gammal kopp kaffe bara.
Borta vid dörren. Nej, men jag tror det är sitt eget program egentligen att prata om kryptons utveckling och substansen i det. Och är det en inflationshedge eller inte och så vidare. Men då får vi borra lite i det en annan gång kanske.
Okej, men alltså ni har ändå då kommit hyggligt långt på vägen att liksom erbjuda ett alternativ till liksom svenska bankkunder. Men jag antar att det här kostar ju hur mycket pengar som helst, antar jag. Alltså Lunar går inte med vinst, gissar jag.
Inte ännu.
Nej. Men finns en realistisk väg framåt, tror du, där det här kan bli lönsamt?
Ja, alltså våra investerare ser ju att nu har vi kommit till en punkt där liksom vi är inne i, utan att bli teknisk, all den här krångliga infrastrukturen som man måste bygga in sig för att hantera pengar i Sverige, men också i Norge och Danmark. Och nu har vi möjligheten att faktiskt börja använda den för att leverera bra produkter till kunderna och tjäna pengar på den access vi har till infrastrukturen. Så det vi gör är ju både att liksom skapa enkla, lätta att använda företags- och privatkonton. Men vi öppnar också möjligheten för andra aktörer att via oss komma åt den här infrastrukturen för att faktiskt kunna göra betalningar till exempel enklare och lättare för vanligt folk. Vi har ett samarbete med Trustly till exempel där vi möjliggör det.
Förlåt,
med Trustly.
Ja, just det. Så det finns liksom, ni säger att det finns en affärsmodell här där man inte är balansräkningstung, där man har liksom brutit upp den här värdekedjan, bara jobbar mot konsumenter. För man kan tänka sig annars att bankerna liksom subventionerar sin konsumentverksamhet lite på något sätt.
Även småföretag måste jag säga. Alltså vi har ju egentligen tre ben att stå på. Småföretag, konsumenter och sen att vi säljer själva tjänsten till andra bolag.
Och när går ni med vinst? Har du missat det?
Ja, nu kommunicerar vi inte ut exakt 2028, tidsramen för det. Utan vi återkommer till det i ett framtida avsnitt. Ser jag fram emot. Ja.
Men Matte, bara nyfiken. Alla de här kunderna som ni får, ser man att det är liksom yngre människor främst? Så att det finns en sån profil på dem?
Ja, men det är kul att du frågar. För alltså, snittåldern är strax över 30. Och grejen är att det är ganska blandat.
Vi låter bara 30 är ungt. Snittsvenskan är 45 år.
Ja, men absolut. Men jag tror att om vi tittar på...
Alltså, Handelsbanken så är det 82 snitt.
De måste ju vara över 18 också. Ska vi
men tänk att 30 som du säger, då är det ungt. Det är det jag säger. Ja.
Men det är inte TikTok-gänget? Liksom, det...
ja, vi har dem också. Alltså, jag tror vi har historiskt varit starka 18-30 ungefär. Därför att där har man, det är högre rörlighet i det segmentet. Mm. Det är lättare att byta bank. Man är inte lika inlåst i... Mm. Alltså man är ofta mammas och pappas bank och man är inte inlåst i en massa bolån och pensionsförsäkringar och sånt där. Så att, och man är, kanske har högre krav på vad man får för produkt. Man tycker att den här bankappen som man får är skittråkig och vill ha någonting som är bättre och som bättre liksom matchar ens hur saker och ting ser ut i TikTok eller de andra liksom Snap eller andra appar som man använder. Och där ligger ju Lunar mycket, mycket närmare i det visuella gränssnittet och hur saker och ting funkar. Men jag tror också det som har varit superkul i Sverige är att vi har ju också krigat på med ett sparerbjudande där vi har haft den hög eller den högsta räntan lite beroende på tillfälle, vilket har också hjälpt oss att få in mycket kunder som har en mer kapitalstark såklart och lite äldre profil. De sakerna brukar hänga ihop.
Vad är räntan nu?
3,75.
Ja, bra.
Så du får gärna öppna konto och testa. Och de kunderna, de märker vi ju att de kommer kanske för sparkontot, men sen tycker de att det här var kul, funkar bra. Här kan jag få ett kort utan valutaväxlingsavgift. Ja, men jag hoppar på och testar det. Kanske de betalar en liten slant för att få det. Så tjänar vi lite mer pengar. Och så blir de mer engagerade i vår produkt. Så de kunderna ser vi också fram emot att jobba med. Så det är inte bara ungdomar.
Nej. Men annars kan man ju tänka sig att det finns ganska stor generation svenskar som typ är omöjliga att konvertera bort från bankerna för att de är liksom så inkörda i det beteendet. Och att det kommer ta liksom 40 år.
Alla över 40 år, eller 50 år kanske. Men tänk de som är 30, om de är till stor del lägger sina pengar och engagemang i nya banker, så kommer ju vi automatiskt flytta bankernas liksom, bankvärlden.
Men jag har inte gett upp hoppet om de äldre kunderna heller, för jag tror att när du väl kommer till en punkt där kanske barnen har flyttat ut och liksom komplexiteten i din ekonomi minskar och du får samtidigt mer tid att börja leta efter vad får jag det bästa erbjudandet för mina pengar. Mm. Där tror jag också det finns en stor potential.
Mm. Jag tror bara att det är få som är så rationella och logiska som du är. De flesta människor är ganska irrationella och inte så kanske öppna för nyheter.
Du har inte pratat med våra kunder.
Nej, men är man 55 år som jag till exempel är, så kanske man inte riktigt är... Man tittar mer på liksom nästa resa till Madeira eller något sånt där, snarare än nästa liksom fond. Alltså jag är ledsen, tyvärr. Man tror att folk är döda vid 55 års ålder, men ja.
Det är de inte.
Man kan tro det när man ser aktiviteten.
Ja. Vissa är ju väldigt intresserade av privatekonomi. Och de är ofta på jakt efter det bästa.
Jo, men jag tror de är 3%. Resten är liksom på väg till Arlanda.
Mm. Ja. Vi ska prata om något lite mer obskyrt efter detta. Det handlar om Wallenberg, Zuckerberg och en fejd mellan Svenskt Näringsliv och rådgivningsbolaget ISS. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla. I veckan har man ju kunnat läsa i Dagens Industri att Svenskt Näringsliv är sura på någonting som heter ISS. Ett globalt konsultbolag som hjälper fondbolag och andra ägare, institutioner, med rekommendationer om hur man ska rösta på bolagsstämmorna. Såg ni det här?
Ja, visst.
Bara som en bakgrund, utländska institutioner är ju väldigt stora ägare av svenska aktier. Vanguard och BlackRock som exempel, det är ju efter Investor börsens största ägare. Mm. Så det är jättestora, mycket aktier som äger svenska bolag. Men är man en utländsk indexförvaltare så har man nog inte så bra koll på bolagen som man investerar i. Det är ju inte poängen. Och därför tar man kanske hjälp av någon annan för att liksom ta tillvara på den här rösträtten som man får. Alltså, du, Claes, bara som en litet instinkt. Du har ju varit på många bolagsstämmor. Är det här liksom ett nytt fenomen eller ett gammalt fenomen, skulle jag säga?
Med såna, ISS eller?
Ja, med sådana här rådgivare.
Men rådgivare har haft i Sverige, en organisation heter Aktiespararna. De är en sån rådgivare som har gett råd, så det finns väl. Ja, absolut. Men jag tror att de har mer svensk, ska man säga, svenskt synsätt, så de kommer inte säga någonting emot A och B-aktier i det här fallet.
Nej.
ISS är ju mera, har en annan grund att stå på, så de ser ju andra saker, och det är väl bra, tycker jag, att det kommer kritik. Det är väl nyttigt.
ISS är ett jättestort konsultbolag som hjälper den här typen av ägare. Om de nu hjälper BlackRock eller Vanguard, det vet jag faktiskt inte. Men med sådana här frågor då. Men de har ju då, precis som du antyder, Claes, de har ju utfärdat en rekommendation som är då enligt svensk tradition ganska kontroversiell. Man rekommenderar nämligen ägarna i Investor att inte välja självaste Jacob Wallenberg till ordförande på grund då av att huvudägaren, alltså stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, kontrollerar Investor med hjälp av röststarka aktier. Man vill också att stämman i Atlas Copco, den ägde rum igår tror jag faktiskt, skulle säga nej till 4 av 9 ledamöter, inklusive ordförande Hans Stråberg av samma skäl. Och det grundläggande problemet som ISS ser är att röstdifferentierade aktier bara är dålig bolagsstyrning. Och det finns, där finns ju så många vinklar på det här. Vad tänker ni generellt?
Men generellt tycker jag när man läser de här artiklarna och inläggen, så det här är ett stort rådgivningsbolag, jobbar över hela världen. De har skrivit ihop en policy som de har bestämt att det här ska vi hålla oss till. Mm. Har de klubbat den och meddelat alla sina kunder att det här är vår policy. Och nu jobbar de bara efter den. Så att sen att det börjar skava då i Sverige, de jobbar hela världen. Så det är väl bara en liksom, konsekvens av det.
Ja, precis. Det är kanske inte så skalbart om man ska rätta sig efter alla små traditioner. Och så.
Jag vet perifiera inte. Kolonier, nej. Nej, men jag tror det är bra att Marcus får fundera på, är jag rätt person på jobbet eller Stråberg? Det är ingen nackdel att någon ifrågasätter deras gamla mandat. Det är bara bra. Alltså, jag tror vi alldeles för ofta, man bara lyssnar hur styrelser funkar i Sverige, så är det många gubbar som sitter där på rad och mumlar och inte säger ifrån. Det finns säkert styrelser som är jätteprofessionella och välskötta, men ändå min bild när jag lyssnar runt så är det är väldigt ganska mycket kaffe och mycket småprat och väldigt lite strategier. Så att det får någon som kommer in och tycker tvärtom, vi ska in nytt folk, det blir jättebra.
Mm. Om man vänder på steken kan man väl annars tänka att om man inte gillar att det finns A och B-aktier, då kanske man inte ska äga aktier i det bolaget. Det är också en kapitalistisk marknad som man jobbar på.
Absolut. Och jag tänker själv också, Zuckerberg, han har väl en gyllene aktie i sitt bolag.
Ja visst, han äger ju 13% av aktierna men har 60% av rösterna i Meta.
Det är fascinerande, världens största bolag. Ja. Mm. Men och någonstans vet man ju om det när man köper aktier förhoppningsvis. Och det är ju egna spelregler bara. Men det stökar ju till det för indexförvaltare som vill ha samma, som du sa, samma arbetsmodell i alla bolag. Det blir jobbigt för dem.
Jag har läst på lite då. Det här med A och B-aktier blev vanligt i Sverige efter andra världskriget. Mm. Från början så är det ett sätt att ge svenska näringar tillgång till utländskt kapital, men utan då att man ska avhända sig makten över bolagen. Jag tror att det var ganska vanligt i gruvnäringen tidigt, att det var sådana tillgångar man ville skydda. Nu för tiden så kan runt 75% av den svenska aktiemarknadsvärdet häröras till bolag med dubbla aktieslag. Bara som ett exempel som är ganska klargörande. Volvo då, maktsfären industrivärden, äger 9,2% av kapitalet men har 28% av rösterna. Mm. Industrivärden i sin tur kontrolleras av Lundbergsföretagen. De har 20% av kapitalet i industrivärden men 25% av rösterna. Det är svårt att hänga med, men fortsätter. Lundbergsföretagen kontrolleras ju av Fredrik Lundberg. Han har 41% av kapitalet, men 71% av rösterna.
Och döttrarna lika mycket?
Nej. Ja, precis. Så liksom lite hårdraget kan man säga att med 41% av kapitalet i Lundbergsföretagen så har man ju i princip full kontroll, inte bara över industrivärlden utan också över Volvo.
Ja. Och det går så där, Volvo. Ja, men så länge det är en, ska man säga, öppen spelplan och man säger vad man gör så kan man bli kritiserad för det. Absolut, men jo, det är inte olagligt. Är det?
Och jag tänker också med de här 75% som du nämnde, är det kanske ett tecken på att det här har varit något positivt då? Att de här bolagen har kunnat växa mer än andra bolag helt enkelt? För att de representerar nu en så stor del av Stockholmsbörsen.
Nej, men det här har utretts i omgångar sedan typ 50-talet.
Mm. Och forskare då? Typ.
Ja. Forskare med statliga utredningar, för det har varit kontroversiellt. Men man har ju landat i att man ser ett antal fördelar. Dels då det som du nämner, Mats, att man tycker att det här liksom borgat för en långsiktighet i näringslivet genom att man liksom kan cementera makten hos ett antal liksom familjer, nästan som det finns liksom en tyst överenskommelse mellan staten och vissa liksom ägare. Men sen ser man också att det ger entreprenörer möjligheten att bygga sina bolag och ta in pengar utan att förlora makten och kanske incitamentet att fortsätta. Mm. Och det här blir jättevanligt i USA under nollränteåren, då ganska många techbolag i USA, där det här annars inte är så vanligt, börja använda dual class shares som det kallas. Zuckerberg är ett bra exempel på det. Jag tror att Airbnb har till och med aktier utan rösträtt.
Men varför inte? Jag tycker det finns ingen. Visst det är kul att ha rösträtt kan man tycka, men hur många röstar av småsparare?
Nej.
Det är lite ingen, så att om de här röstfria aktierna är billigare, ja, då skulle nog många köpa dem, tror jag, i Sverige.
Om jag får dra argumenten mot också, som är ganska vanliga. Man har exempelvis gjort studier som visar att sådana här bolag som generellt kontrolleras av ett fåtal individer har lägre avkastning. Och sen så på ett principiellt plan så brukar man peka på att det skapar en ganska stor sån här moral hazard-problematik på bekostnad av minoritetsägarna. Att liksom de som sitter på makten kan ju bete sig lite hur som helst, men det är de andra som får betala om det går snett.
Och det är ju sant, det är ju uppenbart. Och det är väl aktiespararnas stora poäng att de kan vara runt och kritisera huvudägare. Så att, men det är väl bra att det blir debatt om det. Och som sagt, man kan ju sälja, det är inte mer än det. Blanka till och med om man vill.
Nej, men jag ringt runt lite i veckan. Det verkar vara en ganska vanlig uppfattning att folk gillar inte principen, men man typ tycker utfallet är rätt bra.
Och du får förklara vad du menar.
Ja, men folk skriver, många verkar, det är svårt att generalisera, men de jag pratar med säger typ att ja, men det är vettigt i grunden att liksom en aktie ger en röst. Det är liksom en så här demokratisk kapitalism på något sätt. Men det kanske ändå har tjänat Sverige bra att man inte har det.
Men det är väl precis så där ISS resonerar också, fast de stannar vid det första du sa. Mm. Att principen är på ett visst sätt, och därför så ämnar vi att säga att man ska rösta emot då de här styrelseledamöterna. Men sen är det ju tyvärr som med allting, att det märker vi i finansbranschen också, att det är en sak vad du skriver i ett policydokument. Och sen blir det ju någonting helt annat när du kommer ut i verkligheten. Det är ju som har hänt här också.
Mm. Jag tycker också att man blandar ihop korten till när man säger en röst, en rätt. Eller en person, en rösträtt. Det funkar ju i demokratiska val när vi alla lever på samma planet. Men när jag kommer i mjölkaffären så finns det en liters mjölk och det finns två och tre liters mjölk. Jag får betala mer för att få mer volym med mig hem. Och det är samma sak tycker jag i aktier. De är ju tydligt markerade vad som är A, B och så. Så att jag förstår att man blandar upp korten.
Ja. Sen kan man väl fundera på, har Svenskt Näringsliv lyckats förklara det här ordentligt på ett bra sätt hela vägen tillbaka till ISS? För de verkar ju ha haft någon överenskommelse om att de skulle göra på ett visst sätt. Och nu har ISS då gjort exakt på det sättet som man har sagt att man ska göra. Och så har det blivit ramaskri i media.
Ja, men precis. Mm. För förra året så dök det här upp första gången. Och då sa ju ISS att man skulle neka ansvarsfrihet till ledamöter i bolag där den här aktiestrukturen förekom.
Så man vässar klorna nu?
Sen blev det någon slags borgfred mellan Svenskt Näringsliv och ISS. Men man står kvar då i år vid att den här ansvarsfrihetsfrågan är borta, men man kommer inte rekommendera folk att rösta på ledamöterna som kommer från bolag som äger röststarka aktier.
Och men jag tror att så länge de hade sagt så här som du säger nu och inte nämnt Stråberg eller Wallenberg, då hade det liksom inte blivit en diskussion. Men i och med att Stråberg kommer upp och Wallenberg kommer upp, så blir de känslorna personligt, ska man säga, utpekade. Och det är då det blir en diskussion.
Ja, men jag tycker det intressanta här är, jag vet inte, lite pikant kanske, men Svenskt Näringsliv har ju då 60 000 medlemsföretag som är i sin tur organiserade av olika under, liksom, vad säger man, bransch. Organisationer.
Teknikföreningen och vad man kan heta.
Och man undrar så här, Svenskt Näringsliv går ju ut rätt hårt. Man ser att de är djupt oroade, man tycker att ISS bedriver politik och så vidare. Men jag menar, hur många av de här liksom garageportstillverkarna och allt vad det är, Svenskt Näringsliv ute i landet, bryr sig om A och B-aktier i bolagen? Är ni med?
Jag tycker Svenskt Näringsliv är förvånansvärt tysta generellt sista åren. Alltså om jag var minst 10-15 år tillbaka så var Svenskt Näringsliv ute och diskutera många saker, och LO också. Men det känns som de bägge två har gett upp debatten. Jag vet inte om de är för lika eller har bytt strategi. Mm. Och så dyker de upp med en sån här fråga. Då blir det, vänta nu, var kom ni ifrån? Och varför tar ni upp den här frågan? Är den verkligen viktig? Jag tänker elektrifieringen, att förbättra förutsättningen för att industrin kan gå över till en annan energiform. Den borde vara mycket större fråga för Svenskt Näringsliv. Men den talar de inte alls om.
Men det känns också som att de inte hade velat ta den här frågan heller. De blev bara tvungna på grund av att ISS gjorde faktiskt vad de hade sagt. De hade nog bara hoppats att det här skulle blåsa
ut. Jo, men man citerar Jakob, vad sa du? Det var en allvarlig fråga. Eller?
De är djupt oroade.
Ja, de borde vara djupt oroade för många andra saker.
Ja, men jag tycker det, alltså, om man lite konspiratoriskt lagd. Om man kollar på hur Svenskt Näringsliv styrs, då är det så att ju mer du betalar avgift till Svenskt Näringsliv, desto fler röster får du på stämman. Betalar du mycket i avgifter, då får man till och med utse styrelseledamöter direkt. Man kan ju fråga så här, varför tar Svenskt Näringsliv strid den här frågan? Är det för att man vill försvara de här 60 000 företagens intresse?
Garageportarna.
Eller är det för att liksom, det är faktiskt de här stora familjerna som har sin kontroll med sådana röstarka aktier som faktiskt också styr mycket av vad Svenskt Näringslivs åsikter är.
Det blir lite jobbigt fika med Marcus när det är de här tiderna, så att liksom för att tona ner det så blir det, det gör man ett pressmeddelande på det.
Ja, jag vet inte. Jag ringde Svenskt Näringsliv i veckan, ja. Jag har också bjudit in dem hit. De sa att de inte kunde prioritera den här podden. Ja. Men de säger typ så här, det här är en linje som Svenskt Näringsliv har drivit massor med år och typ det här är väl förankrat i organisationen.
Mm. Ja. Men det finns mycket annat de borde vara djupare för oroade för.
Nej, men, och de säger en sak till, det finns ingen annan som tar den här liksom positionen, så då måste vi göra det.
Men det är jag nästan beredd att hålla med om, för frågan är vem annars? Man tittar ju liksom på branschorganisationer för att driva den här typen av frågor. Mm. Så att annars är det de individuella företagen som måste ut och fäktas, och då kan man förstå att de pratar ihop sig på fikat då och bestämmer sig för att
men min poäng var att det finns många andra frågor som Svensk Industri har väldiga utmaningar med som man borde diskutera mer öppet och vara mycket mer förutseende, utvecklande, forskande, ifrågasättande. Kinesiska bilar eller vad det nu kan vara för någonting, tysk industri. Vi har väldiga problem framför oss som vi inte tar tag i. Fast det där, och lägga till på rösträtten, det känns bara... Hmm.
Och, alltså, jag är också styrelseordförande i Swedish Fintech Association som samlar fintechbolagen. Och jag tror att det finns ju en grej som man också måste tänka på med såna här branschorganisationer generellt. Och det är det att de representerar ju alltid sina befintliga medlemmar, även om det är då allt ifrån garageportarna och låsmedlen hela vägen till Wallenbergarna. Så det är ju ändå de befintliga medlemmarnas intressen som man måste företräda, och därför så är frågan, för det som du pratar om Claes, det är ju innovation och kanske nya grejer och nya bolag, och det är väl, ligger ju inte alltid riktigt i linje med de befintliga medlemmarnas önskemål.
Jo, men om industrin ska klara av övergången från mekanik till mjukvara, så måste det utvecklas en hel del mjukvara i svensk industri, annars kommer vi bli utsopade av kinesiska verkstadsindustrin som redan idag är väldigt duktiga. Den frågan finns inte på agendan, och då lägger Svenskt Näringsliv tid på det här. Det känns som att man jagar liksom, jag vet inte vad. Fel frågor.
Ja, precis. Ja. Och det är frågan vem, och det kommer exakt tillbaka till det som du sa, Jakob. Vem är det då annars som ska kliva fram och driva innovationen? Därför att det är självklart att man behöver företräda sina befintliga medlemmar, men då kanske det behövs någon annan som håller stafettpinnen i precis det som du pratar om, som är superviktigt för Sveriges framtid.
Men man kan ju också tänka sig att om det här är en väldigt viktig fråga för exempelvis Investor och Industrivärden, att de går fram och driver den här frågan och inte att Svenskt Näringsliv gör det, och att de blir uppringda av en konspiratorisk lagd journalist som undrar om det är liksom egentligen Wallenbergs intressen och företräder, fast de säger att de gör det liksom för sina 60 000 medlemmar.
Ja, visst.
Absolut.
Du får göra en AI-körning på alla pressmeddelanden från Svenskt Näringsliv och se kopplingen till Marcus. Han, 28% av pressmeddelanden kommer från honom. Nej, jag förstår vad jag menar.
Jag tror inte det funkar så, ska jag vara tydlig att säga. Men
AI-kolla.
Jaha, ska vi dra ett streck där eller? Claes Hemberg, tack så jättemycket för att du kom. Och Mats Persson Bergus, tack för att du kom och berättade om Lunar.
Lyssna på oss, marknaden är alltid rätt.
Så är det. Och på den tillbaka om en vecka. Vi ses då.
Tack. Hej
då.
För det.
Tack.